Nu ska vi gå nästan 60 år tillbaka. Vi ska gå tillbaka till 1965. I det här inslaget så kommer vi få höra bland annat Charles Hedqvist, som var ordförande i De blindas förening under många, många år. Vi kommer också höra Bertil Perrolf. Och förhoppningsvis så kanske någon av er känner igen de barn som kommer att vara med och medverka också. I programmet kommer vi också höra Britta Oredal som är mamma till Anna Landgren. Anna Landgren var under många år kassör i SRF Arvika Eda. Och programmet vi ska lyssna till, det heter...
Det vi vill se i radio. Underhållningsmagasin för synskadade och alla andra. Ja, Charles Hedqvist, nu är vi alltså framme vid det sista programmet i den här serien för i vår, åtminstone inte för i år hoppas jag, men för i vår. Och vad tycker du om det?
Ja, du, jag tycker att det var väldigt kul med att bara att göra det programmen, har bara lyssnarna haft lika roligt, så tror jag att vi kan vara nöjda.
Ja, och så har det blivit riktig vår. Det är blåsippor ute och det är vitsippor ute och grönskan börjar komma. Säger det dig någonting?
Det? Ja, det är faktiskt en väldigt tjusig tid. Bara det där vårluften och vårsolen. Och jag var förresten för någon vecka sedan ute vid vår rekreationsgård ute vid Almås här vid Horsfjärden och plockade vitsippor. Det var väldigt kul.
Och du är säker på att det var vitsippor?
Jag hörde vitsippor, känner jag igen.
Kan du skilja blåsippor och vitsippor på doften eller så?
Ja, du, nu, det är jag inte riktigt säker på allt. Det tror jag väl att jag kan göra. I varje fall trodde jag att det var vitsippor.
Ja. Hör du, med våren kommer väl också för organisationsmänniskor som du att det blir arbetsamt under vår- och sommartid, är det inte så?
Ja, vårmånaden är ju egentligen den värsta tiden. Då är det ju styrelsemöten och årsmöten och årsberättelser och rapporter av alla dess slag.
Mycket sådana tråkiga saker.
Ja, just det. Just nu håller vi på och planerar det blindas föreningsombudsmöte som ska hållas nere på Ramlösa brunner i Skåne i mitten av juni. Man kan säga det blindas riksdag där vi har representanter från våra lokala avdelningar över hela landet. Och det ska ju förberedas och så ska man ju förbereda de fina tal som man ska hålla där.
Alltså du håller fina tal också?
Håller tal.
Ja, någonting i den här stilen kanske?
I bättre tid! Urskomlig höghet! Ers excellens! Herr överståthållare! Högt ärade finansminister! Rektor Magnificus! Herr talman! Och fru talman! Riddare av Vasaorden! Mina damer och herrar! Och ni andra! Och som ni alla vet har vi samlats här idag. Det är därför i akt och mening att högtidlighålla, vårda och hugfästa minnet av denna oförgetliga dag. Nämligen när jag därför med dessa enkla men ord vill rikta mig, vi gör mig till tolk, kanske inte minst för oss alla inom abonnentrörelsen, när vi reser oss som en man och riktar utifrån hjärtat varmkommet och djupt känt hurra! så sker detta icke enbart i den fasta förvissningen, utan icke stort mindre i skuggan av den stora och hjärtinnerliga frågan. Frågan som allt mer pockar omkring sig. Vad menar jag? Vad vill vi? Vad gör vi? Hur mycket klockan? Kort sagt, hur kan sådant få förekomma?
Ja, hur kan sådant få förekomma, Charles Hedqvist? Tror du att du kommer att hålla tal i den här stilen som Martin Ljung höll nu?
Jag är rädd för att mina lyssnare kommer inte att vara lika roade. Den uppskattningen väntar jag nog faktiskt inte medan tal jag kommer att hålla. Men hörru, apropå det, nu har ju du jobbat tillsammans med oss här i lite över 4 månader var det. Och du har gång på gång talat om det blindas förening, du med adress och telefonnummer och allting. Men vad vet du egentligen om det blindas förening?
Ja, jag skäms nog över att jag inte vet så mycket som jag borde veta. Jag vet att jag har fått helt andra synpunkter på de synskadade. De klarar sig väldigt bra själva. Man ska inte ha något medlidande med dem egentligen, utan behandla dem som vanliga människor. Är det inte så?
Ja, alltså saken är aktuell just nu därför att vi har just fått fram statistik för föregående år. Och jag tror att man kan säga att det blindas förening är en ganska unik organisation bland de så kallade handikapporganisationerna. Vet du till exempel att det blindas förening under föregående, eller för närvarande kan man väl säga, ger service åt något på 7000 personer. Men det som är kanske märkligast är att uppemot 60% av dem har ledsyn och många ser faktiskt ganska bra, och trots att det är det blindas förening. Och vet du till exempel att det blindas förening förra året i löner till synskadade som föreningen själv har anställt eller som är anställda i föreningens dotterbolag betalar ut ganska exakt 1 miljon kronor. Och dessutom har vi vårt försäljningsbolag som är landets största hemarbetscentral. Jag skulle tro att det tillförde synskadade, jag ska säga, 2 miljoner och sånt där.
Det är ju rätt mycket pengar som
det är ganska, det är inte så lite. Vi försöker ju utnyttja synskadade på alla de punkter i vår egen organisation där det går.
Mm.
Sen känner vi ju till vårt bibliotek, vårt talboksbibliotek. Där lånade vi förra året ut över 60 000 böcker, och det är ju också ganska mycket.
Ja, och det är helt gratis det.
Det är helt gratis. Men på tal om konst och kultur så tycker jag att vi ska ta och titta på lite konst, va? Lite konst som är speciellt framställd just för att blinda ska kunna uppfatta den.
Ja, det låter tycker jag intressant.
Ja, vi har en sån anläggning kan man kanske säga, den specialskulptur ute vid Blindinstitutet. Det är ju, alltså ute vid Tomteboda, det är ju vår skola för blinda barn.
Och där har du gått själv?
Ja, fast nu är det många, många, många herrans år sedan.
Uh-huh.
Och det har hänt mycket på den tiden sedan jag gick där. Men ska vi gå ut och åka ut och titta på det?
Vi gör det.
Men just det, hela tagit mitt dörrgörn med på henne.
Aja, baja, små frön. Nu börjar vi lektionen. Så vänder vi på bladet, då vad hittar vi väl där? Ja, vad hittar vi där? Titta på haren.
Titta på haren, hur han hoppar på skaren.
Ja, men lilla räven.
Men lilla räven, bara smyger i säven.
Varför det då?
För han har väl inget annat för sig, kan man tänka. Huvudsaken är väl att han rör sig, kan man tänka. Och titta, titta här, och titta, titta där, och titta, 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 får ni se. att de har ögon här
och de har öron där
och även svansar hava de och en liten mun att äta med.
För se, de äter ej med ske.
Och titta, titta här och titta, titta där och titta, titta får ni se. Så vänder vi på bladet och vad hittar vi väl där? Ja, vad hittar vi där?
Vi har nu kommit ut till Tomteboda blindinstitut och kommit in i en byggnad. Är det en simhall här eller?
Ja, den är alldeles nybyggd. Den invigdes för ett år sedan med simhall och med gymnastiksal. Och sen är det ju en lång korridor där, som man har utnyttjat till att framställa konst som avsedda speciellt appellera till blinda. Alltså skulpturkonst kan man väl kalla det. Hur reagerar du när du ser det här?
Ja, jag tycker att det är magnifikt. Så jag tilltalas väldigt av det här och frågan är bara hur de blinda uppfattar den här.
Ja, det är skillnaden mellan blinda och seende. Det ligger närmast i det att en blind kan ju bara uppfatta detaljer medan man inte kan uppfatta så stora enheter. Det här konstverket, det är inte mindre än 70 meter långt. Det består ju av olika metaller i olika utföranden av sten och av glas
och trä
i alla möjliga färger. Hörru, ska vi ta frågan?
Rektor Tore Gissler står här bredvid. Det finns, det är ju också färger, alltså väggen är blågrå och det finns gröna färger, röda, blå, gula färger. Är det för det är något seende?
Ja, det finns ju en hel del elever som har så kallade synrester. Och det är nästan alltid så med dessa synrester att de innebär färgsinne och färgsyn. Och för de eleverna är det ju väldigt roligt med de här glimtarna. Det är skarpa färger som ni ser här i klart skrikande rött och i gulockra och i grönt. Och det ger glimtar. Det är också ett stöd vid orienteringen för synsvaga.
Ja, sen är det frågan hur de upplever konsten här. Vi har tre, en pojke och två flickor här. Pojken heter?
Sten Lindén.
Och du är från Stockholm eller?
Nej, jag bor utanför Sundsvall i Timrå.
Och flickan i gröna klänningen?
Elisabeth Sundberg.
Och du är ifrån?
Stockholm.
Du är från Stockholm och flickan i vita blusen och röda kjolen?
Ann-Kristin Simonsson och är från Sandsjöfors som ligger i Jönköpings län i Småland.
Ni går ofta här och tittar på konst, om man får säga titta eller känner det nu. Upplever konsten?
Ja, det gör
jag. Hur upplever du den, Sten?
Ja, jag tycker att den är bra, allting. Och ibland så kommer det skravliga ytor och ibland så är blanka ytor och sådär. Så.
Vilket tycker du tilltalar dig mest då? De skrovliga eller de blanka ytorna?
Ja, det kanske allra mest är blanka nästan. Men det skrovliga tycker jag också är bra.
Det är räfflor och det är hål.
Ja, just det.
Ojämnheter också i stenarna, i träet.
Ja.
Ja. Vad är den där, din älsklingsskulptur?
Ja.
Vet du var den finns här?
Ja, det är en stor rund platta med en glaskula som sitter där. Och så till höger om den glaskulan är ett stort hål.
Och dit går du ofta och känner på den?
Ja, det brukar jag göra.
Ja. Och flickorna då? Vad säger du?
Jag tycker nog att de skrovliga ytorna är bäst.
Tycker du?
Ja.
Betyder det, tror du, att Sten är något vekare som tycker om de där lena, mjuka ytorna? Du kanske lite kärvare till din natur?
Ja, det vet jag inte.
Du tycker om kanske mera rustik överhuvudtaget?
Ja.
Vad tycker du om för musik?
Ja, det är pop förstås, men kan jag höra på annat också.
Lite riviga grejer så här, lite skrovliga ytor även där.
Ja då.
Ja. Och flickan i vita blusen från Småland?
Tycker bäst om borstarna.
Ja, det ingår borstar här också. Man kan se det i... Det är ett material i plast och så är det borstar här som ingår.
Ja, det är väldigt fascinerande tycker jag, den här sammansmältningen. Ola Adrin, verkets skapare, han har haft den idén att här ska modernt och gammalt kombineras. Och så har han smält in i den moderna plasten plastlaminering har han smält in borst av olika slag. Där finns både gethår från Grekland och där finns våra vanliga hästsvansar och där finns också de växtfiber som användes ju i borstbinderiet också. Så det är liksom, samtidigt som det är ett monument över ett gammalt blindyrke, så är det ett helt modernt konstverk. Och formerna där de böljar fram, som jag tror att han har tänkt väldigt mycket på de här uppförstorade modellerna utav utav celler och såna där mikroskopiska ting som man annars ser i mikroskop. De har han velat skildra för blinda genom att förstora upp dem våldsamt i det här plastmaterialet. Samma är förresten förhållandet med glas, vissa glaspartier som återger nukleinsyrans molekyl och vad det är han snackar om. Men det är mycket intressant och roligt i varje fall.
Och de där grejerna tycker du är det skönt att gå och känna och ta på? Det gör du.
Ja.
Titta på dealen, på krokodilen, hur han badar i Nilen.
Mm. Men elefanten
bara plaskar i kanten.
Varför det då?
För han törs väl bara tvätta bena, kan man tänka. Huvudsaken är att de blir rena, kan man tänka. Och titta, titta här, och titta, titta där, och titta, 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 får ni se.
Att de har ögon här och de har öron där.
Och sen snabel har han med.
För varje söndagskväll klockan 7
så går han snabelkrok med sin fru. Och titta, titta här, och titta, titta där, och titta, titta, får ni se.
Ja, Charles. Vi kanske också ska berätta att när vi var på väg ifrån Tomteboda blindinstitut så träffade vi en pojke på en 10 år, Nisse hette han. Han var ju från Sundsvallstrakten och han kunde traktera en hel massa instrument. Kommer du ihåg? Det var klarinett och det var trumpet.
Och det var trombon. Det var
ocarina.
Och piano och dragspel.
Ja, munspel och orgel, och så tror jag vi har glömt hälften i alla fall. Nu hade vi inte alla de här instrumenten tillgängliga då, och jag hoppas att vi ska ta och träffa honom i höst och låta honom spela på allt det här.
Tycker jag absolut.
Ja. Men en pratstund med honom fick vi.
Ja, vår trumpetare här i bandet har en vacker röd tröja på sig och blå manchesterbyxor, nästan svarta är det, och bruna sandaler. Och du kan spela så hemskt många instrument. Har du lärt dig spela dem här?
Nej, allt har jag lärt mig själv. Jag går i notlära i piano och så går jag hos en fanjunkare i musik. Han går i första militärorkestern som håller en orkester här på skolan.
Mm.
Som jag går med i.
Ja, och då är det alltså noter i blindskrift?
Nej, inte i blåsorkestern.
Nej, men du har lärt dig det alltså?
Nej, jag håller på att lära mig det. Noter.
Ja. I blindskrift alltså?
Ja.
Mm. Men då kan du inte spela och läsa noter samtidigt?
Nej, utan man måste läsa in ett stycke först innan.
Ja, så du kan det utantill?
Ja.
Ja. Vilket instrument tycker du är svårast?
Dragbasun.
Det är sånt man kallar för trombon också?
Ja.
Ja, det är det svåraste?
Ja.
Det är svårast att hitta lägena?
Ja.
Mm. Du spelar inte fiol eller?
Nej.
Det gör du inte. Utan du håller det till?
Till dåsinstrument, tangentinstrument. Och så har jag klarinett också, brukar jag spela.
Ja.
Det är ett sorts träblås alltså.
Mm.
Mm.
Vad gör du annars här då, hör du?
Ja.
Läker? Idrottar?
Nej, inte så mycket.
Gör du inte?
Ja, när visst, gymnasiserar jag, men längre fram på våren så brukar vi gå ut och idrotta.
Ja.
Och skida brukar vi göra på vintrarna förstås. Och åka skridskor tycker jag är mycket kuligare.
Men tycker du, är det inte svårt att åka skidor och åka skridskor när man inte ser någonting?
Nej.
Hur gör man då?
Ja.
När man åker skridskor
liksom
till exempel?
Man liksom vet vad man åker på. Fast det är så att är det en sak till exempel som en rund, en stolpe, då hör man inte den. Men är den mera platt, då kan man höra den. Och är det en sak som inte är i brösthöjd så där, då hör man den inte och då åker man på. Det behöver man inte göra heller, bara man vet var man är någonstans.
Slår du dig mycket?
Nej.
Om det är mycket runda pinnar och sånt här, som du inte för?
Ja, det finns inte så mycket runda pinnar. Mest lyckstolpar. Jag tror inte det finns så mycket att slå sig i egentligen som är så farligt.
Nej, jag hoppas det. Om jag sätter upp några plankor någon så ska de alltså vara runda.
Nej, de ska vara platta.
Ska de vara platta?
Ja.
Ja, då säger vi så.
En dag blev hela havet en öken för min syn. Och ingen fågel syntes där kretsa under skyn. Jag gick bland vilda rosor, bland brännar och bland slån. Tänkte på min älskade som är långt härifrån. Jag lade mig på marken, jag nämnde hennes namn. Jag tryckte mig mot jorden som var det hennes varm. Och solen sjönk i havet och kvällen blev så varm. Jag slumrade och trodde hon somnat på min arm. Då hörde jag hur göken han god men om en stund. Jag somnade på nytt med en vildros mot min mun. Jag var så trött av kärlek, jag var så trött av sorg. Min älskade har glömt mig och rest till Göteborg. Men akten er i gåsar på Sveriges västra kust, som resen ut till havet då västan vinden spår. Där givas många löften men hållas ganska på. Nej, västan vind och blickor kan ingen lita på.
Ja, Charles, vad ska vi syssla med nu?
Hörru, Bertil, kan du steka köttbullar? Heter det steka köttbullar förresten?
Ja, laga köttbullar kan man
heter
säga.
Laga?
Men steker de
no, kan du det?
Ja, det kan jag. Jag kan, och min fru påstår till och med att jag lagar mammas köttbullar. Det är ett väldigt högt betyg.
Det är ett högt betyg.
Ja.
Du har aldrig tänkt på att försöka laga köttbullar och blunda?
Nej, det har jag verkligen inte gjort. Men,
tror du att det skulle bli mammas köttbullar?
Hör du, om jag hade ingredienserna framme så jag visste vad det var, då skulle jag nog kunna göra det, tror jag nog. Ja, det är svårt med stekyta och stekar förstås.
Ja, du vet, det finns ju några ett eller annat eller några tusental blinda husmödrar som faktiskt klarar sig fastän de inte ser.
Ja, nej, alltså jag kan inte laga köttbullar utan att se, det säger jag nu.
Mm. Jag tänkte att vi skulle ta och fråga en av de husmödrarna, det är Britta Oledal uppe i Värmland. Hon har varit blind i 7 år så är det, och hon har... Hon har faktiskt sedan hon blev blind satt igång att utöver att laga köttbullar så har hon också börjat skriva böcker. Och jag har bett henne berätta lite grann om hur hon bär sig åt.
Det händer ibland att folk frågar, hur bär du dig egentligen åt när mjölken pöser över och gröten bränner vid? Jo, jag bär mig inte åt alls. Sånt sysslar jag inte med som seende och än mindre nu. Jag använder flitigt min grötkokare där själva matlagningskärlet är nedsänkt i vattenbad. Och med det är alla sådana bekymmer borta. Det räcker till ändå. Att börja som blind husmor på nytt betyder ständiga misslyckanden och brist på självtillit. För min del har familjens friska aptit och glada förväntningar lockat mig vidare. Och nu efter 7 år har jag fått tillbaka lite av min säkerhet och lyckas med det mesta i matväg. Fast det händer ju att jag får använda helt nya metoder. Bokstavligt talat vända på alltihopa. Som när jag gör vetebullar. Förr höll jag med vänster hand om degen, tog ögonmått och skar med den högra. Nu svänger jag det hela. Vänster fingrar måttar till den lilla biten. Höger hand håller kniven och degbiten får klara sig på egen hand. Att göra en mjuk kaka går precis lika bra utan att se. Och vill man sedan fortsätta verket till något tårtliknande är det behändigt att klyva kakan med en sytråd så som barnen i skolköket brukade få lära sig. Sen tar jag för min del allt det där som skulle ha spritsats ovanpå och lägger emellan. Och mina matgäster får tycka och tänka precis vad de vill. Är det inte ett tecken på mogenhet att man inte längre bryr sig så mycket om vad folk säger? På den tiden när jag var skolkökslärarinna och hade vuxna elever kunde det ibland innebära ett krav på lite väl tillkrånglad mat. Nu som blind matmor är jag mycket noga med att maten ska se enkel och riktig ut och så förstås smaka bra. Men jag är inte ett dugg intresserad av att vara duktigare än alla andra. Vi blinda ser med fingrarna och det är ju rätt onödigt att påminna sina gäster om den detaljen genom att krångla till och garnera för mycket. Detta att se med fingrarna blir en vana. I början har man ingen som helst förmåga. Jag minns en gång jag skulle steka potatis. Stekpannan la jag upp och ner på vedspisen och väntade tills det osade riktigt hett innan jag lade dit smöret. Det var först när jag hällde på en skål finskuren potatis som det gick upp en talldank. Då ville jag gråta. Men jag tog till de fula orden, det var friskare och gick fortare över. Fast nu var jag glad att jag var ensam. Vi har ett stort gammalt bondkök som samtidigt är vardagsrum. Och fortfarande händer det när jag har väldigt bråttom att jag helst vill vara ensam. Den som tänker hjälpa till får stanna. Men att läsa tidningen eller lyssna på radio går lika bra någon annanstans. Det är en klar överenskommelse att har jag inte bett om hjälp behöver ingen känna sig skuldmedveten för att han eller hon går sin väg. Jag tycker om att gå där och plocka och är ganska stolt när jag kan bjuda familjen till dukat bord. Fast det händer ju saker. När man har riktigt bråttom så man glömmer mörkret. Då sveper jag kvickt över köksbänken med trasan och hejsan, där for den halvfulla mjölktillbringaren. Och vi som har trasmattor på golvet. Men tar jag till rätta tonfallet och det finns folk i huset så kommer där kvickt som tanken någon med syn försedd. Det egna mörkret kan komma en att glömma av andras krav på ljus. Åtminstone jag har väldigt svårt att komma ihåg när det är tid att vrida om ljusknappen. Det kan bli missförstånd och min man tycker inte om att komma hem till mörkt hus. För att inte tala om inbjudna gäster. Ett par goda vänner skulle äta middag med oss. Min man satt i sitt arbetsrum på baksidan av huset. Och eftersom han var helt friställd från ansvar passade han inte heller klockan så noga. Jag hade brått och märkte varken tid eller gäster förrän det försiktigt knackade på dörren. Är vi för tidigt ute? Eller kanske på fel dag? Nej, visst inte. Kom in och känn er välkomna. Det var då det talade om att hela huset var mörkt. Sådana där missförstånd var väldigt pinsamma i början. Men nu går jag till mötes och skrattar med. Lika gott som alla de andra. Om nu allt detta låter för bra så vill jag ärligt erkänna att städningen är min svaga punkt. Det blir arbetsamt och ger ingen utdelning när man inte kan uppleva resultatet så som förr i världen. En grannfru kommer en gång i veckan och hjälper mig. Dessemellan får familjen plocka undan och snygga till. I gengäld får jag tid att skriva. Det kan hända att jag sitter ett par timmar vid skrivmaskin och diktafon. Andra gånger tar jag lilla bandspelaren med mig i köket och kan på så vis göra anteckningar allt eftersom infallen kommer. Detta att skriva är numera min stora glädje. I fantasins värld finns inget mörker, även om det ofta är blindhetens problem jag söker.
Upp med det gumman, nu tar vi en dans, tralala, tralala. Och togs då led du från vett och från sans, tralala, tralala. Ni släpp mig nu Anders, ni stopp och försvinn, för folket på vägen de glor ju hit in. Till koppa i köket med gubbskruttan sin, tralala, tralala. Nu ska dockan vara snäll, sluta med sitt käringenäll. Jag ska bjupa bal ikväll, nu ska dockan dansa. Tralala, 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 tralala. Tralala, nu ska dockan dansa. Och tänk att jag fått en sån tokertig kar. Tralala, tralala. Se hur du trampar på allt vad vi har. Tralala, tralala. Och bunken med mjölken den sparkar du ut. Och katten är livrädd, nej Anders vet hut. Jag slog mig i bordet, nu får det fast slut. Tralala, tralala. Du kan slå dig gul och blå, polkan den ska gå ändå. Kom så ska vi blåsa på, nu ska dockan dansa. Tralala, 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 tralala. Nu ska dockan dansa. Och ingen kan tro du blev farfar i år. Tralala, tralala. Takläppan Anders den dinglar och slår. Tralala, tralala. Och aj, där får korven ett sånt tokeri. Rätt ner i ytan med grismassen i. Och nu koka kaffet, något slut får det bli. Tralala, tralala. När vi ska ransa polka vi jäm till denna melodi. Och nu ska dockan släppas fri. Och tusen tack för dansen. Tralala, 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 tralala. Och nu ska dockan släppas fri. Och tusen tack för dansen.
Det vi hörde nu var Margareta Kjellberg som sjöng kökspolka av Alf Preussen. Men det var faktiskt inte någon skiva, utan vi har Margareta Kjellberg här. Hon är dagens önskeartist på mångas begäran, som det heter. Välkommen hit.
Hon vet hur hon är klädd, Charles. Hon har en, jo, hon har en svart, hon är klädd i svart. Det står mycket bra, ser du, i vårsolen här. Ljushårig.
Jaha. Vi skulle väl ta och prata lite grann och först innan vi ber dig sjunga en bit till för oss, för det hoppas jag du vill göra.
Ja, så gärna så.
Vi brukar ju i de här programmen, det vill vi se i radio, brukar vi vilja se en massa människor. Vi har haft porträtt av olika slag, vi har haft porträtt som är tecknade av professionella tecknare, vi har haft självporträtt. Jag tänkte vi skulle försöka med något nytt den här gången.
Mm.
Jag vet inte om alla lyssnare känner till att Margareta Kjellberg egentligen heter fru Margareta Lundqvist. Och kanske det inte är heller alla som vet att hon är mamma till Göran Lundqvist, som ju hedrade det svenska namnet i Tokyo i höstas. Han är simhoppare, han blev femma, va?
Ja, det blev han.
Ja, om jag inte minns fel så var han som erövrade de första svenska poängen.
Ja.
Hör du, jag undrar just, vet en mamma hur en son ser ut?
Ja, det tror hon väl åtminstone. Att hon ser ju väl kanske, varje mamma ser väl med kärlekens ögon förstås på sitt barn. Men jag ska försöka att beskriva Göran för dig.
Ja, det vore skojigt att höra.
Han är 1,70 lång ungefär, så han är inte så särskilt lång. Så är han ganska så kraftig. Och så har han nästan alldeles kritvitt hår. Han är väldigt ljus. Det är nog det som är riktigt sådär, en riktigt vit, gulvit kalups har han. Och så har han blåa ögon och en ganska rak näsa. Och ganska stor. stor, vänlig mun och han ser alltid väldigt glad ut.
Precis som mamma. Alltså, det där. Han är hemskt lik sin mamma till.
Tack ska du ha.
Han är naturligtvis väldigt snygg.
Han ser trevlig ut skulle jag vilja säga. Han ser trevlig och glad ut.
Jaha.
Och är en väldigt glad pojke. Och det tror jag nog väldigt mycket beror just på att han har fått ägna sig åt den idrott han tycker om.
Är det besvärligt när man har en son som håller på och idrottar och plackar omkring och reser? Och...
Det tycker jag inte, tvärtom. Jag tycker nog att man ser med verkligen glädje på hur roligt barnen har själva. Och nutidens ungdom som får idrotta, de har det ju verkligen väldigt bra. De får ju resa och se hemskt mycket och de blir väldigt väl omhändertagna. Och vet du, han lustigt med Göran, för han började egentligen att spela film. Yes. När han gick i skolan så fick han göra en provfilm en gång och sen började han. Han har varit med i 3 utav Ingmar Bergmans filmer.
Yes.
Och så i ett slag trodde vi att det var meningen att han skulle gå över till det helt och hållet. Men så var det någon som fick syn på honom en dag när han hoppade och tog hand om honom. Så slog han om till någonting helt annat.
Ja, det var faktiskt någonting helt annat.
Ja, det var det. Och nu är han i Amerika. Han har gått på universitet. Ja.
Hör du, om vi nu ska be dig sjunga en bit till.
Ja.
Har du något fint förslag att komma med? Den första du sjöng, det passade väldigt bra till det föregående inslaget. Har du någon som du själv tycker är alldeles särskilt bra om?
Ja, det blir ju egentligen, brukar jag säga, att det finns egentligen inte någon visa man tycker särskilt mycket om. Ibland kan man tycka att den ena visan... Det, liksom ibland om det passar det som passar just då. Och i den stämning kanske man befinner sig. Ja, men jag kommer ihåg att bland de första visor egentligen jag sjöng in på 40-talet. Det var väl den här Under takåsarna i Paris när den kom. Och jag tyckte den liksom var så fylld utav allt det som man doftar och känner och tycker när våren kommer.
Ja, det passar ju bra just den här tiden, även om våren i Paris väl är lite grann tidigare.
Ja, men jag tycker nog att den har vi väl ungefär fått hit nu. Så den ska jag gärna sjunga om du vill lyssna.
Hör du, ska vi ta och be dig sjunga den?
En gammal fin gitarr. Den har varit med ända sedan började, Margareta.
Ja, nästan. Det här är väl kanske den andra eller tredje. Det blir ju ofta så att man har... ett par, tre stycken och sliter på. Men den här tillhör mina stora favoriter. Den har vi i alla fall följt mig i...
Det är inga namn på den. Du brukar ha namn på. Men det
ja,
det
har jag en. Jag har en annan med kungen och kronprinsens namn när jag har varit sjungit för dem. Men den är nästan utsliten. Men den här är min trogna följeslagare både i Amerika och överallt.
Du har varit och rest och sjungit på ganska många...
Ja, det har jag. Det roligaste var nog när jag var i Amerika och sjöng.
Yes,
jag bilade omkring där i 10 veckor och sjöng.
För svenska amerikaner eller för...
Nej, för amerikansk ungdom som hade svensk anknytning i Wisconsin. Där finns ju väldigt mycket svenska amerikaner. Men ingen av dessa barn kunde tala svenska.
Vad var det för typ av visor?
Då sjöng jag bara svenska visor på svenska. Men jag översatte varje visa först till engelska. Och sen så sjöng jag den på svenska. Och för att de riktigt skulle lyssna på hur vårt svenska språk låter.
Du sjöng inte några amerikanska folksånger?
Inte alls.
Du hade inte med dig sådana hem heller?
Jo, det hade jag väl kanske en del. Men det var ju ingenting som jag lyckades få tag i där. Man måste ha mycket gott om tid i Amerika. Som jag lyckades få tag i så att jag har kunnat samla. Utan nästan allting sånt finns ju redan i tryck. Då ska man riktigt ägna sig åt att gå... och försöka forska och samla. I New York var man nere i de här kvarteren där de sitter och sjunger folkvisor. Där skulle man ju kunna ägna några månader för att få tag i gamla folkvisor.
Ja.
Men då ska man ta gott om tid på sig.
Ja, nu kom vi lite för långt. Vi kom till Amerika. Vi ska lite Paris.
Vi går tillbaka till Paris.
Ja, det gör vi.
Okej.
Våren är här, duvan är kär, kattorna slitas av marter. Från Place Pigalle stiger en trall som en ballong mot Montmartre. Under takåsen bor hopp och tro och amor, för till kärleken trivs på ett vindskontor. Alla bo hem igen med en stol och en säng och ett bröd och en vinflaska. Tout est bien. I bois de Bologne separer, dricks det champis och på kanapéer. Utan mat och kemis dricks det kärlekens pris under takåsarna i Paris. Från Place Clichy en melodi klingar ifrån positivet. På karusellen dit man om kvällen går med det älskande livet. Under takåsen bor hopp och tro och abor, medan lindarnas blomdoft står i sitt flor. Går man ut på kampanj dricks det billig champagne, och i gatorna äter man stekt kastanj. Vid en löksopp varske Marianne sitter duvparen granne vid granne, mens kvarterets moris sjunger kärlekens pris under takåsarna i Paris. Luften den är tunn som vi är, rusig man blir av att andas. Himlen är blå och doft av perno med babyblöjornas blandas. Under takåsen bor hopp och tro och amor, för sig kärleken trivs på ett vindskontor. Även hos Mär Katrin tittar kärleken in, där hon vänder sin pull på en glödhet pin. Sacre-Cœur känner vår luftens smärta, så hon öppnar sitt heliga hjärta. För en brud vore vis som njuter kärlekens pris under takåsarna i Paris.
Ja du, jag tänkte att vi skulle ta och ägna några minuter åt glasögon. Vet du att det finns en man här i Stockholm som faktiskt påstår med bestämdhet att jag inte är blind, att jag bara simulerar?
Till det vill jag säga att då kan du väl inte se särskilt bra eftersom glasen är matta.
Ja, men det är just därför att jag har glasögon som han påstår att jag simulerar. Och jag tycker det är rätt duktigt att simulera, så jag till och med tror det själv. Jag tror väl kanske inte att han själv tror så mycket på det heller. Emellertid, detta med glasögon har diskuterats en hel del. Och en som har varit inne på i den diskussionen, det är Anders Arnör, som under flera år har varit chef för vår konsulentavdelning i det blindas förening. Och nu tänkte jag fråga dig, Anders, hur ser du på saken? Finns det egentligen någon anledning att ha glasögon när man ingenting ser, vare sig man har glasögon eller inte?
Ja, absolut. Det är nämligen så att en del ögonsjukdomar medför missbildningar eller förändringar av ögats form och färg. Och det kan man i viss utsträckning dölja genom att bära glasögon.
Så du anser alltså inte att det är bara snobberi när man har glasögon?
Nej, även blinda är ju väldigt måna om sitt utseende. Att se över sina kläder, att vara snyggt kammade. Och de blinda kvinnorna lägger ju make-up i full utsträckning. Vet ni förresten att det ingår nu mer i vår moderna anpassningsundervisning att damerna får undervisning i skönhetsvård?
Så glasögon ska man alltså ha för att se vackrare ut. Hurdana ska de glasögonen vara för att vara motiverade i sådana fall?
Numer så fyller glasögonen inte bara en funktionell uppgift. Det har faktiskt blivit en prydnad. Man väljer glasögon efter ansiktsform, efter hårfärg och till och med efter de klänningar man bär på sig. Eller de kläder man bär på sig. Och som glas i de här bågarna så bör man välja endera svagt färgade glas eller sådana mattade glas som du har. Glasen ska inte helt dölja ögonen, inte vara helt ogenomskinliga, utan jag anser att de ska bara avleda uppmärksamheten.
Nej, men det är ju en hel del som har såna där rent svarta glasögon. Vad säger du om det?
Jag tycker inte om de svarta glasögonen utav solglasögon typ. De framhäver mera blindheten. Och en sak vill jag absolut avråda ifrån, och det är att bära så kallade polariserade glas. Det är sådana glas som fungerar som en spegel, man kan faktiskt se sig själv i dem. Då är det mycket bättre att man lägger till ett par tior och skaffar sig ett par riktiga glas utav de typ som vi här har talat om. Och jag tror säkert att varje optiker vill hjälpa till och välja ut bästa form och färg.
Ja, men om man nu har det så olyckligt så att man faktiskt borde ha glasögon men inte klär i glasögon.
Det är nog ytterst få människor som inte klär i glasögon. Jag tror det finns en typ som passar alla. Och glasögon kan vara ett utmärkt komplement till det, den allmänna properheten.
Men det har ju som sagt blivit en modesak också att bära glasögon. Jag tror nog att det kanske finns en hel del som inte behöver det som har den då. För att de ser checkar ut.
Ja, alldeles säkert.
Och det innebär alltså att om man har något som helst fel på ögonen som syns så kan man ha glasögon utan att det väcker uppmärksamhet.
Bland unga damer jag moderna affär, smakfullt jag mig klär. Hittills är jag mött den här riktigt sätta i betang utav min elegans. Jag är så fin, så ytterst delikat, som farrigt upp och bak. Smycket spetsar mun och ögon, allt som blivit mig beskärt är extra och ordinärt. Titta upp på min figur, snett och smid, eller hur? En var kan se som möter mig så här att fröken skick jag är. Ja, titta blott på min figur, smärt och smidig, eller hur? En var kan se som möter mig så här att fröken skick jag är.
Ja, brevlådan idag ska handla om radio. Och som svarande har vi lyckats få radiochefen. Välkommen till programmet för övrigt.
Tack ska du ha.
Det har sagt att om radion inte hade uppfunnits av något annat skäl så borde den ha uppfunnits för de blinda. Och vi blinda, vi är väl förmodligen också de allra trognaste radiolyssnarna. Och i vinter har vi varit speciellt intresserade just av det här programmet. När jag har varit ute och rest så har jag ständigt fått frågorna sådana som hur kommer det att gå med radioprogrammen i tv-åldern? Och vad kommer radion att göra speciellt för de synskadade? Men allra först, hur blir det fortsättningen just med det här programmet? Och då kanske jag får ställa frågan, när man är radiochef, lyssnar man på ett radioprogram då?
Ja, det gör man så mycket man hinner. Jag lyssnar mycket på radio och jag har även lyssnat på det här flera gånger. Och konstaterat att även om det är riktat till synskadade så är det ett ytterst hörbart program för alla en var, vilket jag tycker är väldigt plus. Och om vad svaret på de övriga frågorna beträffar, om jag börjar så att säga bakifrån. Vi hoppas att det här ska fortsätta och med lite tätare intervaller. Och jag hoppas också, om jag får tillägga, att när vi får ökad programtid, och det, då kommer vi på nästa fråga, så kan vi utvidga den här typen av program riktade till blinda och synskadade.
Nu har ju radioutredningen kommit med en hel del nya idéer i det sammanhanget. Har du haft tillfälle att studera dem närmare ännu?
Ja, då, jag har ju tagit del av det. Jag är med i utredningen på det här avsnittet som expert också. Jag ansluter mig helt till den här tankegångarna i princip. Hur det sen är enskildheter blir utformat, det blir ju en senare sak. Men det här är väl en typisk fall där radion har en stor uppgift för framtiden. Det är nu inte den enda där radion har en stor uppgift överhuvudtaget i framtiden. Och hela utredningen speglar ju detta. Radion ska utvidga, den ska täcka vidare områden, den ska ge mera. Istället för att krympa, så att säga, i tv-radio.
Det innebär alltså att vi som bara är hänvisade till radio, om jag ska säga bara, vi behöver alltså inte vara särskilt rädda för tv-ålder, för tv, att tv ska slå ut radion.
Nej, tvärtom så kan ni på bas av den här utredningen, och jag tror också om man tar hänsyn till trenden överhuvudtaget idag, se fram emot ett rikare utbud av, och mycket mer varierat än nu i framtiden.
Vad tror du just om de speciella programmen för synskadade? Vad kommer det att innebära i mycket korta drag?
Ja, alltså utredningen har ju en tanke som jag förstår också representerar vad era organisationer tycker. Nämligen att man, när det gäller speciella program till synskadade, så ska man tänka på att även om ni har radio och får nyheter, så får ni det är en massa saker som vid sidan om, så att säga, som inte kommer fram i radion normalt. Det här är allmänna kommenterande, kulturstoff och så vidare. Och där är tanken, och den tycker jag är mycket lockande, att radion skulle ha speciella fönster där vi gav det i ord som andra läser på de kommenterande sidorna i pressen till exempel, och tidskrifter och så vidare.
När det gäller det här speciella programmet som vi nu har kört den här säsongen, som jag nu förstår att man är intresserad av att fortsätta med, är det den typen av program som alltså är blandade program som riktar sig till, ja, som är hörbara kan man säga för också andra än synskadade, som man i första hand är intresserad av? Eller?
Ja, alltså jag ser det så att det första måste ju för sådana här program vara att de tillgodoser den speciella publiks intressen och behov som de riktar sig till. Men jag tror det är ett plus helt allmänt att om man som i det här programmet också kan göra dem, och det tror jag inte är så svårt, intresseväckande även för de som inte är direkt adresserade, som det inte är direkt adresserade till. Jag har lyssnat på det här programmet med stor behållning ett flertal gånger, det måste jag säga. Och jag hoppas att man ska kunna göra det även med andra programformer.
Det var mycket trevligt. Så då vågar vi se ljust på framtiden.
Ja, i den mån vi sedan får de ekonomiska resurserna, den reservation som vi alltid ska göra, så kommer ni kunna göra det vad det anbelangar radio. Det tror jag mig våga säga.
Ja, ska jag tack för det.
Tack ska du ha.
Säga tack och adjö då för den här säsongen och önska en trevlig sommar.
Ja, om vi ska tro på radiochefen, och det ska ju väl, så träffas vi i höst. Och du ska hjärtligt tack för det här mycket trevliga samarbetet, och hoppas att lyssnarna har haft det trevligt. Och så glöm inte nu över sommaren telefonnumret 449140 till De Blindas Förening.
I det här underhållningsmagasinet medverkade förutom Charles Hedqvist, Nils Fahlberg, Britta Oledal, Anders Svanör och radiochefen Olof Rydbäck. Som gästartist hörde vi Margareta Kjellberg, och producent för serien Bertil Perolf.